Okej, välkomna till det fjärde avsnittet i UAP Sveriges podcast. Nu börjar vi bli varma i kläderna och det här är det sista avsnittet som kommer att avsluta serien om kongressförhören i USA. Ni kommer väl ihåg vart vi slutade sist. Politikerna har börjat fått ställa frågor till vittnena och vi plockar ut de mest intressanta som kan skina lite mer ljus på vissa detaljer. Så därmed ingenting att vänta på. Vi kastar oss rakt in i frågorna. Vi inleder med en fråga till visselblåsaren David Grush. Han får frågan: har du vetskap om att någon har blivit dödad eller allvarligt skadad i koppling till att motverka spridningen eller läckor kopplat till de här programmen? Grush svarar med ett bestämt, allvarligt ja. Fravor får sedan en fråga om han observerade ett objekt där under vattnet. Han svarar att det stämmer delvis. De såg att det var någonting under vattnet som störde vattenytan och det var senare borta, vilket måste betyda att det rörde på sig. Men de kunde aldrig klargöra vad det var för objekt som fanns där under vattenytan. Han får en följdfråga om radarblockeringen han pratade om tidigare. Stämmer det att radar blockerades? Fravor berättar, som han nämnde tidigare, att den superavancerade radar som sitter på stridsledningsfartyget blockerades på alla möjliga sätt. Han får då snabbt frågan om han vet om det finns potentiellt främmande makt som skulle ha möjligheten att blockera denna radar. Han svarar med ett tydligt nej. Vad vi känner till så har ingen främmande makt de tekniska möjligheterna att blockera den här typen av radar. Ryan Graves får nästa fråga. De undrar, finns det karaktäristiska drag hos de UAP:er som piloter stöter på? Och om han i så fall kan beskriva vad de är? Ryan Graves svarar att den vanligaste typen som observerades av honom och hans kollegor var svarta eller mörkgrå kuber inuti genomskinliga sfärer. Där hörnen på kuben precis berörde kanten på sfären. Han tillägger att detta var den vanligaste typen under de 8 år som han observerade de här. Och såvida han känner till så är det fortfarande den vanligaste typen som observeras, i alla fall på östkusten. David Fravor får nu en fråga om vad hans tolkning av de här fenomenen faktiskt är. Han svarar att han inte är någon UFO-fanatiker, men det han såg den dagen tillsammans med sina 3 kollegor under 5 minuter inte går att förklara med den fysik vi känner till. Han tillägger att han väldigt gärna skulle vilja flyga en av dem. Grush får nu en fråga. Har du personligen, efter att ha kommit ut som visselblåsare, varit rädd för att bli dödad? Grush sväljer. Kort svar. Ja. Graves får nu en fråga om han kan beskriva vad som hände vid Vandenberg Air Force Base. En annan händelse. Graves berättar om en grupp av byggnadsentreprenörer som arbetade nära basen när de får syn på ett stort objekt som reser sig ur havet precis utanför en av kärnvapenramperna på basen. Ett nästan 100 meter stort objekt, rött, rektangulärt format objekt, steg upp ur havet och närmade sig basen. Där stannade det i luften precis ovanför avfyrningsrampen och hovrade där. Efter att ha svävat däröver i cirka 45 sekunder så sätter det iväg i en extrem fart och försvinner över bergen i närheten. Det här skedde på morgonen. Senare på kvällen samma dag skedde ett större antal observationer på militärbasen där de här objekten betedde sig aggressivt på ett sånt sätt att de snabbt flög mot specifika vaktposter för att precis innan krock vända om och flyga iväg åt ett annat håll på en femöring. Okej, nästa fråga som kommer är: har den amerikanska regeringen blivit medveten om verkliga bevis på utomjordisk eller på annat sätt oförklarlig intelligens? Och om så är fallet, när tror du att detta först hände? David Grush svarar: jag föredrar att använda termen icke-mänsklig då jag inte vet ursprunget. Jag håller möjligheterna öppna. Och som jag har diskuterat offentligt tidigare så tyder mina uppgifter på att de amerikanska myndigheterna har känt till detta sedan 1930-talet. Ny fråga. Vilka privata företag är direkt involverade i det här programmet? Hur mycket av skattebetalarnas pengar har investerats i dessa program enligt de uppgifter du har? David Grush svarar igen: ja, jag vet inte de specifika detaljerna när det gäller slutet av din fråga. De specifika företag som är involverade har jag gett till kommittéerna i de olika divisionerna. Jag tillbringade 11,5 timme med båda underrättelsekommittéerna. Ny fråga. Finns det en aktiv desinformationskampanj från den amerikanska regeringen för att förneka existensen av oidentifierade flygande fenomen? Och om så är fallet, varför? David Grush svarar: jag kan inte gå längre än vad jag redan har uttalat offentligt om de sakerna. I min News Nation-intervju diskuterar jag en flera decennier lång kampanj för att avskräcka allmänhetens intresse. Så i grund och botten är det jag svarar. Ny fråga. Okej, den 19 april tidigare i år sa Dr. Kirkpatrick, alltså chefen för ARO, det nuvarande programmet för att undersöka UAP-fenomenet. Han sa att han inte hittade några bevis för UAP:er till oss. Du har också sagt i din intervju att du informerade honom om information som du höll på att ta fram, men att han inte följde upp med dig. Var det uppgifter du delade med till honom, var de relevanta för nationell säkerhet? David Grush svarar: ja, han och jag hade en klassificerad konversation i april 2022, innan han tog över ARO i juli 2022. Jag framförde den här oron som jag hade. Frågan: vet du varför han kanske inte följde upp med dig tillbaks? Tyvärr, säger David Grush, jag kan inte läsa hans tankar. Jag önskar att han hade gjort det. Jag var redo att ge honom kloka råd om vad han skulle kunna leta när han tog över ARO. Kongressledamoten Mr. Moskowitz frågar: vad sägs om G-krafter? Låt oss prata om G-krafterna hos de där fordonen. Skulle en människa överleva de G-krafterna med dagens kända teknologi? Ryan Graves svarar kort och gott: nej. Fravor svarar: nej, inte för de accelerationsnivåer som vi observerade. Mr. Moskowitz frågar: okej, vad sägs om hur de såg ut? Hur nära kom ni? Såg ni någon skarv på fordonet, nitar eller sektioner? Och vad jag menar är uppenbarligen att de flygplan ni flyger har alla de här sakerna. Hade de här föremålen det? Fravor svarar: så vi kom inom en halv English mile från tic-tacken. Det tycker folk är ganska långt, men i flygplan så är det faktiskt extremt nära. Nej, det var helt vitt, slätt, inga fönster. Även om när vi tog den ursprungliga FLIR-videon som finns där ute, när du satte den på en stor skärm så hade den faktiskt två små objekt som kom ut från botten av den. Men förutom det, inga fönster, inga skarvar, ingenting. Ryan Gray svarar: jag hade inte tillräcklig detaljinformation för att kunna avgöra det. Mr. Moskowitz igen: okej, satellitbilder. Låt oss prata om satellitbilder. Vi har satelliter överallt. Vissa som vi känner till och många som vi inte känner till, eller hur? Vi tar bilder av allt hela tiden. varje ögonblick. Mr. Grush, är du medveten om, alltså har du direkt kunskap eller har du talat med personer med direkt kunskap om att det finns satellitbilder av de här händelserna? David Grush svarar: det här var en av mina huvuduppgifter på NGA. Eftersom vi arbetar med att bearbeta, exploatera och sprida den typen av information vidare i myndigheten. Jag har sett många fall. Några av dem, enligt min förståelse, de vi pratar om här idag. Och jag lämnade NGA i april, så det är mitt informationsavskärmningsdatum. Men jag har personligen granskat både vad vi kallar för overhead collection och från andra strategiska och taktiska plattformar som var... Ja, jag kunde inte ens förklara det med ett vanligt sätt. Jag har för övrigt en examen i fysik och jag är medveten om att ni tyvärr inte har sett de här rapporterna. Jag kan inte svara på varför. Mr. Moskosovits igen. Har du direkt kunskap eller har du pratat med personer med direkt kunskap om att den här bildinformationen gäller olycksplatser, bilder från krascher? Crash svarar: jag kan tyvärr inte diskutera det i en öppen session. Mr. Moskosovich igen. Okej, har du någon information om att den amerikanska regeringen är inblandad i en desinformationskampanj för att förneka existensen av vissa UAP:er? Jag kan tyvärr inte gå längre än vad jag redan har sagt offentligt i min intervju med News Nation eftersom det berör andra känsliga saker, säger Grush. Ny fråga. Okej, kan du ge mig namnen och titlarna på personer med direkt förstahandskunskap och tillgång till några av de här programmen för bärgning av kraschade UFO:n och kanske vilka faciliteter, militärbaser där det bärgade materialet skulle kunna finnas? Och jag vet att många i kongressen pratade om att vi ska åka till Area 51, men där finns ingenting längre skulle jag tippa på. Och vi rör oss ungefär lika snabbt som en glaciär, och så fort vi meddelar det så är jag säker på att de skulle börja flytta sakerna. Men David Grush, snälla, kan du svara på frågan? David Grush svarar: jag kan inte diskutera det offentligt, men jag lämnade den informationen både till underrättelsekommittéerna och till Inspector General. Frågan: och vi skulle kunna få det i en skiff. Och skiff är alltså de här rummen som byggs upp där hemlig information har tillåtelse att spridas, som är avlyssningsfria och så vidare, som de då inte fick tillgång till. Men frågan då alltså, och vi skulle kunna få det i en skiff om vi fick tillåtelse att komma in i en skiff med dig? Ja visst, säger Grush. Om ni hade de lämpliga tillgångarna och klassificeringarna så ja. Frågan, vilka särskilda åtkomstprogram täcker den här informationen och hur är det möjligt att de har undvikit tillsyn under så lång tid? David Grush svarar: jag känner till namnen. Återigen, kan jag inte diskutera det offentligt, och hur de har undvikit tillsyn? Ja, i en sluten miljö kan jag berätta för er de specifika teknikerna som har använts. Han får en fråga om vilken säkerhetsklassificering som behövs för att man ska få åtkomst till de här programmen. Frågeställaren fortsätter och säger att eftersom jag, representant Getz och representant Luna i princip blev avvisade vid ett tillfälle när vi var i Eglin Air Force Base, så var vänlig och fortsätt att förklara det här. David Grush säger: det är definitivt skillnad mellan medlemsåtkomst och någon som jag eller ni som har en TSSCI clearing och uppfyller behörighetskraven. Den auktoritet som har befogenhet att bevilja åtkomst bör kunna ge er åtkomst, men så länge ni inte har speciell åtkomst kommer ni inte få reda på något. Här uppkommer en diskussion inom kongressen kring klassificeringsnivåerna. En del menar att det inte finns en klassificering över top secret. David Grush rättar, det är ett missförstånd. Det finns faktiskt någonting över Top Secret. Executive Order 13526 specificerar klassificeringsnivåerna. En kongressledamot svarar, helt rätt, men jag poängterar det för att vi ska kunna få åtkomst till de här programmen. Och tanken att vi inte ges den åtkomsten går emot vår vanliga rutin här i kongressen. En annan kongressledamot säger, Title 10, du kanske inte vet vad det är eller inte, men Title 10 och Title 50 Authorization, alltså tillgångsklassificering, sägs vara ineffektiva i de här programmen. Men vem är det som får bestämma det här enligt din åsikt, David Grush? Vem är det som ger clearance? Grush säger, det är en grupp av erfarna högre tjänstemän. Okej, är de statliga tjänstemän, frågar man. Grush svarar, både inom och utanför regeringen. Och det är så långt jag kan gå med den frågan. Han får direkt frågan, vid ett tillfälle sa du att det har förekommit skadlig aktivitet eller aggressiv aktivitet från UAP:erna. Har någon av aktiviteterna varit aggressiv fientlig enligt dina rapporter? Jag vet att flera av mina kollegor blev fysiskt skadade och han blir avbruten. Av UAP:er eller av personer inom den federala regeringen? Grush svarar, båda. Han får frågan, okej, så det har förekommit aktivitet från utomjordisk teknologi eller icke-mänskliga varelser som har skadat människor? Grush svarar, jag kan inte gå in på detaljerna i en öppen miljö, men åtminstone den aktivitet som jag personligen bevittnade. Jag måste vara mycket försiktig här eftersom de säger att man aldrig ska bekräfta handlingsmetoder. Så vad jag personligen bevittnade, jag och min fru, var mycket störande. Han får frågan, du har sagt att USA har intakta rymdfarkoster. Du har sagt att regeringen har utomjordiska kroppar eller utomjordiska arter. Har du sett rymdfarkoster? David Grush svarar, jag måste vara försiktig med att beskriva vad jag har sett med egna ögon och inte i den miljö vi befinner oss. Men jag kan besvara den frågan bakom stängda dörrar. Har du sett någon av kropparna? Frågar han honom. Det är något jag själv inte har bevittnat utan bara fått berättat för mig. Okej, det andra påståendet som har framförts och som intresserade mig. Och det är intressant eftersom min uppfattning har varit att vi är miljarder ljusår bort från något annat system. Och tanken på att en utomjordisk art som är tillräckligt teknologiskt avancerad för att resa miljarder ljusår hit och på något sätt är så inkompetent att de inte överlever på jorden eller alltså kraschar är något som jag finner lite svårt att tro. Och med det sagt så har du nämnt att förklaringen skulle kunna vara att det inte är utomjordingar utan någonting som du kallar interdimensionalitet. Kan du utveckla det? David Grush svarar, för att svara på din första fråga och tänk på att jag inte är här som en faktaexpert, men jag ska ge dig en teoretisk ram åtminstone att arbeta utifrån för att förklara krascher. Oavsett din grad av intelligens så kraschar flygplan, bilar kraschar. I ett antal uppdrag, hur viktiga de än är, så kommer en liten procentandel att sluta i uppdragssvikt, alltså förlust, om man säger som vi säger i flygvapnet. Och sen när det gäller multidimensionalitet, alltså ramverket som jag är bekant med är något som kallas den holografiska principen. Den härleds från allmän relativitetsteori och kvantmekanik. Och det är om du vill föreställa dig ett 3D-objekt som dig själv till exempel och hur du kastar en skugga på en tvådimensionell yta. Det är den holografiska principen. Du kan projiceras eller kvasiprojiceras från ett högre dimensionellt utrymme till ett lägre dimensionellt. Det är en vetenskaplig tro som du faktiskt kan korsa bokstavligen så vitt jag förstår. Men det finns förmodligen andra som kan förklara det här mycket bättre än vad jag gör det, som du kan diskutera det med. Mr. Gatz svarar: okej, men för flera månader sedan fick mitt kontor en skyddad anmälan från Eglin Air Force Base som indikerade att det fanns en UAP-incident som krävde min uppmärksamhet. Jag begärde en informationssession om den episoden och tog med mig kongressman Burchett och kongressledamot Luna dit. Vi begärde att se alla bevis som hade samlats in av flygbesättningen och de som arbetade på basen i det här ärendet och att få se eventuella radarsignaturer samt träffa besättningen. Vi fick inte tillgång till hela flygbesättningen och till en början fick vi inte heller tillgång till bilder och radarinformation. Därför var vi tvungna att ha en diskussion om hur myndigheter fungerar i USA. Därefter fick vi se bilden och träffade en medlem av flygbesättningen som tog bilden. Bilden visar något som jag inte kan koppla till någon mänsklig förmåga, vare sig från USA eller från någon av våra motståndare. Och jag är ganska informerad om ämnet eftersom jag har tjänstgjort i Armed Services Committee i 7 år och har varit med i utskottet som övervakar DARPA och avancerad teknologi i flera år. När vi talade med flygbesättningen och när han visade oss bilden han hade tagit frågade jag varför videon inte var igång på planet. Varför hade vi inte tagit en fungerande FLIR-video? Han sa att de var ute på ett test den dagen över Mexikanska golfen. Och när du är på ett test så ska du ha klart luftrum. Det får inte finnas något som dyker upp. Det fanns alltså ingen anledning att ha FLIR igång. De såg en följd av 4 farkoster i en tydlig diamantformation. Och det finns en radarsekvens på allt det här. Och jag är den enda som har observerat den från USAs kongress. En av piloterna flög fram för att undersöka den här diamantformationen. Och såg då en stor svävande sak som jag bara kan beskriva som en enorm sfär. Återigen, som jag sa, inget som jag är medveten om att någon människa skulle kunna göra. Och när han närmade sig sa han att hans radar slutade fungera. Han sa att hans flygsystem som han slog igång inte heller fungerade. Och han var tvungen att manuellt ta den här bilden från en iPhone. Mr. Gatz frågar: och om vi ska tänka på de här 4 farkosterna från Eglin Air Force Base, de rörde sig i en mycket tydlig formation med exakt lika avstånd från varandra i en diamant. I något fenomen kanske som du, Mr. Graves, har analyserat, har vi någonsin sett flera farkoster i en enda formation på det här sättet? Ryan Graves svarar: jag har ett särskilt fall och det var under gimbal-incidenten som finns filmad. Inspelningen på FLIR-systemet visar ett enskilt objekt som roterar. Men du kan höra piloterna referera till en hel flotta av objekt som inte är synliga på FLIR-systemet. Och det här var något som jag bevittnade under genomgången som en del av radardata vid sidan av. Jag vill dock tillägga, kongressman, att det finns en liten del ilska skulle jag säga. Eller jag skulle känna det, att de här piloterna fortfarande står inför svårigheter med att rapportera om det här ämnet. Och att de inte har verktygen att mildra det här problemet. Det visar hur allvarligt det här är och varför det är en så viktig fråga för våra piloter och för vår nation. Mr. Gatz håller med. Ja, det sades explicit till mig av de här piloterna på Eglin Air Force Base att om du har en UAP-upplevelse, det bästa du kan göra för din karriär är att glömma det och inte berätta det för någon. Eftersom alla typer av rapportering, antingen ovan eller under det offentliga, har en uppfattad konsekvens för de här människorna. Det här är en kultur vi måste ändra på om vi vill komma fram till sanningen. Herr ordförande, jag skulle vilja påpeka att när vi går vidare från de här förhören finns det några uppenbara nästa steg. Alla som tittar på det här vet att vi måste träffa Mr. Grash i en skiff så att vi kan få fullständiga svar som inte sätter honom i fara och som ger oss den information vi behöver. För det andra skulle jag föreslå att radarbilderna som samlades in av den här formationen från Eglin Air Force Base och specifikt den faktiska bilden som togs av flygbesättningen som vi faktiskt kan validera, att den tillhandahålls till utskottet. Att de i besättningen kallas in om det behövs, så vi kan spåra hur man kan få den här typen av rapportering och analys att göras på ett mer fullständigt sätt. Det skulle vara mitt förslag. Miss Mays ställer nästa fråga. Jag har några frågor till Mr. Graves. Vad är din uppfattning om hur stor andel av UAP som inte rapporteras enligt din uppfattning från de piloter du har kontakt med? Ryan Graves svarar: det här är en uppskattning baserad på min personliga erfarenhet av att ha pratat med många piloter. Jag skulle uppskatta att vi är någonstans nära 5% som rapporterar. Miss Mays konstaterar. Det betyder alltså att ungefär 95% av alla piloter inte rapporterar när de ser UAP. Hon ställer sedan en fråga till Fravor. Som erfaren marinflygare, har du någonsin sett ett objekt som såg ut och rörde sig som Tic Tac UAP? Fravor svarar: nej. Mace frågar: rörde sig Tic Tac UAP på ett sätt som trotsade fysikens lagar? Commander Fravor svarar: ja, på det sätt som vi förstår fysikens lagar, ja. Miss Mays: många avfärdar UAP-rapporter som vapentester av vår egen regering. Men i din erfarenhet som pilot, testar vår regering vanligtvis avancerade vapensystem precis bredvid där ni flyger multimiljondollar jetplan utan att informera er? Commander Fravor svarar: nej, vi har testområden för det. Miss May säger: det tog över 15 år innan ditt möte med Tic Tac UAP deklassificerades. Tycker du att det fanns en bra anledning att hindra lagstiftare från att ha tillgång till den här filmen? Commander Fravor svarar: nej, jag tror bara det ignorerades när det hände och att det bara låg någonstans i en fil. Det rapporterades aldrig. Miss Mays igen: okej, du har sagt att regeringen innehar potentiellt icke-mänskliga rymdskepp, David Grash. Baserat på din erfarenhet och omfattande samtal med experter, tror du att vår egen regering har haft kontakt med intelligenta utomjordingar? David Grash svarar: det är något jag inte kan diskutera i en offentlig miljö. Miss Mays: okej, då kan jag inte fråga när tror du att det här inträffade om du tror att vi har havererade rymdskepp som tidigare påståtts. Har vi piloternas kroppar som flög den här farkosten? David Grash svarar att som jag redan har sagt offentligt i min News Nation-intervju så följde biologiska entiteter med några av de här fynden. Ja, Mays igen: var det mänskliga eller icke-mänskliga biologiska entiteter? David Grash: icke-mänskliga. Och det var bedömningen från personer med direkt kunskap om programmet och om händelsen som jag talade med och som fortfarande är involverade i programmet. Miss Mays: och var detta dokumenterat eller belagt? Alltså, finns det videon, foton, ögonvittnesskildringar? David Grash säger: den specifika dokumentationen skulle jag behöva prata med dig om i ett säkert område. Miss Mays igen: jag förstår. Okej, du kanske kan eller inte kan svara på min sista fråga. Och annars så får vi ta upp den i en skiff. Men vilka myndigheter inom regeringen, vilket underordnat organ, vilka entreprenörer, vem bör kallas till nästa förhör om UAP, antingen i en offentlig miljö eller en privat tillställning? Och du kan förmodligen inte nämna namn, men vilka myndigheter eller organisationer, entreprenörer och så vidare måste vi kalla in för att få svar på de här frågorna? Oavsett om det handlar om finansiering, vilka program som pågår och vad som finns där. David Grash säger: Jag kan ge dig en specifik lista över samarbetsvilliga och fientliga vittnen med specifika individer som var involverade i de olika händelserna. Och hur snart kan vi få den listan, säger Miss Mace. Jag kan ge dig den idag, direkt efter förhöret, säger David Grush. Mr. Nick frågar Commander Fravor, kan du beskriva hur flygplanet manövrerade? Fravor svarar, plötsligt, mycket beslutsamt. Det visste exakt vad det gjorde. Det var medvetet om vår närvaro och hade accelerationshastigheter som... Ja, det gick från noll till att matcha vår hastighet på nolltid. Mr. Nick igen. Om det snabbaste planet på jorden försökte göra de här manövrerna du såg, skulle det vara kapabelt att göra det? Commander Fravor skrattar till. Nej, inte ens i närheten. Mr. Nick. Och för att bekräfta, det här objektet hade inga vingar, stämmer det? Inga vingar, säger Fravor. Nick igen. Det här flygplanet du flög med, var det beväpnat? Fravor svarar, nej, jag kände mig heller aldrig hotad. Mr. Nick säger, om flygplanet hade varit beväpnat, tror du att ditt flygplan eller något flygplan i ägo av USA skulle ha kunnat skjuta ner tic-tacken? Commander Fravor svarar, jag skulle säga nej. Bara med tanke på prestandan skulle det ha lämnat platsen på en sekund. Mr. Nick säger, det verkar som att vi har ett problem här som behöver en ytterligare undersökning. Commander Fravor nickar, ja. Mr. Nick igen, enligt din uppfattning, kan det vara en annan nation på jorden som har skapat det här flygande tic-tacken? Commander Fravor svarar, nej, faktiskt som jag sa tidigare, tror jag att det trotsar nuvarande materialvetenskap och förmågan att utveckla så mycket framdrivning. Och jag vet att det har gjorts beräkningar av vissa fysiker. Det är helt bortom något vi har. Nu kommer frågan från Mr. Andy Ogilles. Känner du baserat på din erfarenhet och den information du haft tillgång till att de här UAP:erna utgör ett existentiellt hot mot USA:s nationella säkerhet? Ryan Graves svarar, ja, potentiellt. David Grush svarar, samma svar, potentiellt. Commander Fravor svarar, ja, jag skulle säga definitivt potentiellt. Mr. Andy Ogles igen. Herr Graves och Fravor, om era möten hade blivit fientliga, skulle ni haft förmågan att försvara er själva, era besättningar och era flygplan? Ryan Graves svarar, absolut inte. Commander Fravor säger helt enkelt, nej. En ny fråga kommer. Har du personlig kunskap om någon som eventuellt har blivit skadad vid arbete med omvänd ingenjörskap av äldre UAP:er? David Grush svarar, ja. Okej, frågar man. Hur skadades de? Var det något som liknade en strålningssituation eller något vi inte förstod? Jag har hört folk prata om incidenter liknande Havana-syndromet. Stämmer det? David Grush svarar, jag kan inte gå in på detaljerna, men du kan tänka dig att arbeta med något helt okänt. Det finns många möjligheter som du inte kan förbereda dig för fullt ut. Ny fråga. Herr Grush, varför kallar du fenomenet för icke-mänsklig intelligens? Varför avviker du från termen utomjordiskt liv? David Grush svarar, ja, jag tycker att fenomenet är mycket komplext och jag föredrar att behålla en öppen analytisk inställning när det gäller det specifika ursprung. Okej, men, frågar man, när du säger specifikt ursprung, kan du utveckla det för de som kanske inte förstår? David Grush svarar, om det har ett traditionellt utomjordiskt ursprung eller om det är något annat som vi inte riktigt förstår från en antingen biologisk eller astrofysisk synvinkel. Ja, jag föredrar bara att ha en öppen inställning till vad det kan vara. Ny fråga. Med hänvisning till din intervju med News Nation så pratade du om specifika avtal mellan regeringar. Artikel 3-avtalet om kärnvapenavtal med Ryssland identifierar UAP:er. Den nämner de specifikt. Känner du till om det finns säkerhetsåtgärder på plats med utländska regeringar eller andra supermakter för att undvika en eskalerande situation om en skadlig händelse med UAP inträffar? David Crash svarar: ja, du hänvisar till ett faktiskt offentligt avtal i FNs register. Avtalet om åtgärder för att minska risken för utbrott av kärnvapenkrig som undertecknades 1971. Ett icke-klassificerat avtal, offentligt tillgängligt, där det står rakt upp och ner. I och med det så är förhöret i kongressen avslutat. Jag misstänker att ni precis som mig sitter kvar med en känsla av att ha fler frågor än svar. Därför är det helt underbart att vi så när doppat tårna i det här ämnet. Nu har vi huvuddragen om var vi befinner oss just nu. Vad har då hänt efter förhöret? Ja, kongressen har jobbat på och på olika sätt pressat myndigheter om svar på de här frågorna. Än så länge har det gått trögt. De svar som de har fått tillbaka från myndigheter har varit undvikande. Man har också försökt att få tillstånd fler förhör i kongressen, men där pågår ett politiskt spel bakom kulisserna som än så länge satt stopp för det. Vad som står helt klart är i alla fall att det finns ett före och ett efter de här kongressförhören. Att UAPR eller UFON existerar råder det inte längre några som helst tvivel om. Det är nu den officiella hållningen från amerikanska myndigheters sida. Bevisen blev till slut för många för att man skulle kunna neka till detta. Men fundera lite på var vi står i Sverige. Spontant skulle jag hävda att vi trots detta står oerhört långt ifrån ens ett sådant erkännande, att UAPR finns. På något vis lyckas programmet att fortfarande hålla det extremt isolerat. En stor anledning till det här är såklart media, där man undviker att rapportera om ens dessa kongressförhör under ed från extremt trovärdiga vittnen. Man beskriver anledningen till det i bakgrund av att det dualistiska förhållande som journalister har till underrättelsetjänsten. Om de vill fortsätta att få information om händelser i förväg, det som man lever för, så gäller det också att vara samarbetsvillig när underrättelsetjänsten säger att de inte ska skriva om en viss händelse. Detta ligger enligt många inom ämnet till grund till hur det kan vara så tyst om det här. Stigmat är ett annat såklart. Om SVT exempelvis skulle rapportera om det här på nyheterna, så är risken stor att de skulle bli utskrattade. Man behöver djupare rapportering och mer saklig genomgång, tror jag. Och det är en stor anledning till att jag gör min podd. Nästa avsnitt kommer vi att börja dyka ner i nya saker. Vi ska börja med en kort biografi kring en nyckelperson inom ämnet och titta lite på vilken del den personen har i den här historien. Jag utlovar väldigt mycket nya spännande uppslag och omvälvande information. Och som vanligt, tusen tack för att du lyssnar på podden. Det betyder allt. Följ podden på Instagram där vi heter uap.sverige eller på X där vi heter uap-sverige. Under kommande veckan kommer vi förhoppningsvis att släppa ett bonusavsnitt med nya spännande nyheter som rör podden och dess framtid. Sitt nu lugnt i båten och lev väl!